Podplay.
Hej, det är dags för podden Snutsnack igen och jag som håller det heter Hasse Brontén. Torbjörn heter min gäst idag och han hade faktiskt som veckan innan gästen Diana målbilden utredare. Det är lite intressant att hon kom lite efter varann så där. Det är inte helt vanligt. Har jobbat på Europol bland annat och har fått en utnämnelse som jag tror få har fått. Kommer avsnittet alldeles strax och på Patreon så pratar vi lite om Torbjörns tid på ordningen och också om ett förhör som var lite speciellt när han fick bege sig till annan ort, inte ens i Sverige, för att förhöra en person. Patreon blir ju på patreon.com/snutsnack. Annars Instagram eller Facebook så finns vi där. Var försiktiga där ute och så hoppas jag att du får en trevlig lyssning. 13.10 den 70 kom. 13.10 och den gatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Bra, klart slut. Välkommen till Snutsnack Torbjörn.
Ja, tackar.
Ja, men det är väl egentligen jag som ska tacka. Jag har ju huggit ännu en gäst under sin semester. Men du har i alla fall berättat att du inte har bra väder där du befinner dig.
Ja, nej, det är regnigt och eländigt idag. Det är mer höstväder så att det gör ingenting att avsätta den här tiden.
Ja, ah, vad trevligt, vad trevligt. Ja, vi har hunnit samtala lite här innan vi satte på inspelning så jag vet ju att du har liksom jobbat som polis en tid. Men hur började det hela för din del liksom att söka sig till yrket polis som ändå är ja, lite speciellt?
Ja, det var egentligen slumpen. Jag hade nog inga tankar på att bli polis alls när jag var yngre. Utan gick ut skolan, åkte på kibbutz en resa och kom tillbaka. Gjorde lumpen som man då var tvungen att göra. Och efter det så satt jag då i liksom ett vakuum. Vad ska jag hitta på nu? Mm. Men man vill ju tjäna pengar så jag började. Och jag bodde i Gävle då så jag började i Skutskärsverken på ett jobb och fick 3 skift och bara kände att ja, men det här vill jag inte syssla med livet ut utan nu måste jag hitta någon utbildning. Mm. Och då kommer jag ihåg, jag satt på en buss där du vet sådana här gamla dragsnören det var i bussarna då.
Ja, absolut.
Och på ett sånt där dragsnöre så fanns det en skylt med en polis med i uniformen en sån här skärmmössa och så ett stort finger som var i fokus längst fram och så stod det polisyrket kanske någonting för dig. Och jag kommer ihåg jag såg den där skylten. Ja, varför inte? Jag har ju varit med om en del tänkte jag så att ja men jag söker nog. Uh-huh. Och på den vägen var det då vart ju intervjuer och tester och fick feedback tillbaka väldigt positivt att de verkligen ville ha mig som polis. Och då, ja, då blev det så helt enkelt.
Men vad hade du för kunskap om själva yrket just då när du såg den där affischen? Visste du någonting om yrket i sig?
Jag visste lite grann för jag hade en kusin då, Gudrun som var polis och hade berättat lite grann. Och hon var ju också gift med en polis som hette Anders då. Så men det var aldrig så att lyssna aktivt och vi umgicks ju inte speciellt nära. Men jag hade väl hört lite grann men det var nog inte det som drev mig utan det var nog mer, läste väldigt mycket böcker då. Sjöwall Wahlöö och lite grann sådär. Så att det som egentligen lockade mig tror jag det var nog utredning. Att det spåret som jag tyckte var mer spännande när jag sökte in. Så målet var väl, även om man visste att man skulle börja som ordningspolis och resan kunde vara lång, så var det ju utredare som man ville bli då.
Men du, det här är jätteintressant Torbjörn. Nu har jag haft 2 gäster på raken som säger att utredning var liksom tankarna som låg liksom till grund för ja, polisarbete, eller det polisarbete man ville liksom göra. Och det är av alla gäster som jag har haft nu genom åren så är det, jag tror att ni kanske är de 2 enda som yttrar det så.
Jaha, nej, utan det här var ju också, det här var ju när jag sökte in, det var ju 84. Så att det var ju väldigt tidigt och man visste ju det att det var ju en lång resa. Det var ju inte så, det var ju åldersbaserat för att komma någonstans. Så att man visste ju att det kommer att ta tid, men det var ju det som var målet helt enkelt.
Och på den tiden var det mycket ganska äldst gå först liksom. Det var inte alltid bara kompetens.
Nej, alltså det började förändras där på 80-talet. Att det var också så jag faktiskt hamnade på utredning. Det var ju att jag kommer ihåg en papperslapp som en lista, en intresseanmälan som satt på en sån här allmän tavla.
Ja.
Att var man intresserad av ekoroten så kunde man skriva upp sitt namn där. Och det var bara ett namn innan. Jag satte upp mitt namn jag också. Och det låg sen till grunden, men det var ju 5 år då efter jag hade börjat. Men det var den där intresselistan som faktiskt gjorde att jag vart kallad på en intervju. Och jag brukar säga det, jag har sagt det hela tiden, att slumpen i livet tar i andra riktningar än vad du planerar. Du kan sitta och planera hur mycket som helst, men många gånger är det slumpen som för in det på nästa steg. I alla fall har det varit så för mig, därför att de delar jag har gått, de fanns ju inte ens från början när man började yrket.
Just det, ja, men det är så sant det du säger, alltså när man halkar in på bananskal både hit och dit och bara hänger med och sen så blir det oftast bra, men det kanske inte alltid är enligt den utstakade planen man har haft från början. Men det är väl det som är charmen med livet i sig på något sätt.
Jo, men det är så. Jag tror att det gäller ju när slumpen dyker upp så gäller det ju som alltid att det gäller ju att göra bra ifrån sig. Och gör man bra ifrån sig så märks det. Och där kan det vara svårt att se att ingenting händer och jag får ingen uppskattning. Men det syns och det uppmärksammas. Så det gäller att vara ihärdig och det är ju det här med tålamod. Att ha tålamod och fortsätta att göra ett bra jobb, helt enkelt.
Det här är ju jätteintressant tycker jag. Därför också i dessa tider när egentligen allting ska gå så fort. Man vill gärna se resultat fort och sådär. Men att faktiskt gnugga och vara duktig på det man gör och bli ännu bättre. Det är som du säger, det kanske ändå syns.
Ja, nej, men absolut, det tror jag. Och på något vis så. Och det vet man själv också när man har gjort sin resa. Man har ju gått från att vara en handläggare eller en ordningspolis eller någon i liksom nedre ledet till att komma upp i en chefsposition. Att gör man ett bra jobb, namnet som omnämns, det förs vidare. Därför att du har gjort ett intryck i olika omgångar som gör det att men den här personen är duktig. Den här finns det kompetens. Och det är egentligen allt vad man gör. Från avrapportering till ett förhör. Till att tänka vidare. Vad gör jag i nästa steg? Komma med förslag. Istället för att bara göra minimum det som krävs. Och lämna ifrån sig.
Just det. Och jag tänker
Det
om
här
vi
steget jag tror är viktiga faktiskt.
Nej, men jag är benägen att hålla med dig, men om vi tittar på slumpen då som också är intressant tycker jag, så kanske slumpen att du bara hade läst Sjöwall Wahlöö, kanske Mannen på taket eller någon av deras mest kända böcker som gjorde att du blev intresserad av utredning i sin tur skrev upp dig på listan. Det kanske om man tittar tillbaks, precis som på ett kriminalfall, så kan man se indicierna i en kedja liksom.
Nej, men och det kan jag säga att man har ju varit med om det, att man har lagt sitt pussel och så helt plötsligt går man ju tillbaka, att man tittar och så ser man den här pusselbiten som fanns där, men man kanske hade missat den. Och den är ganska avgörande. Och det är ju det här, det är samma sak där. Tålamod, noggrannhet och sen så går det framåt. I andra fall kan ju slumpen leda in dig på vägar att du gör någonting som du egentligen inte var intresserad av. Som ekoroten, att jag hade ju inget intresse för ekonomi och ekonomiska utredningar. Men man tänkte ja, men varför inte? Jag får testa helt enkelt. Det är ju mer den mentaliteten att hoppa på tåget när det ska gå och så får man helt enkelt köra hårt och lära sig. ganska snabbt, helt enkelt.
Men hur var det då att jobba med ekobrott och kanske inte haft det i tankarna egentligen, inte var så intresserad av ekonomi och komma in där? Hur funkade det för dig?
Ja, men det funkade bra. Alltså, från början så var det ju, det var ju balansärenden. Man tog ju de här enkla bokföringsbrotten och helt enkelt lärde sig själva tekniken kring förhör och hur man lägger upp ett ärende och också hur man lägger upp vilken ordning frågorna ska komma, inte göra ledande frågor, få lite detaljer som man sen kan kontrollera och så vidare. Men då fanns det faktiskt en väldigt bra utbildning för ekoutredare på polisskolan heter det då, men polishögskolan. I tre omgångar, det var ju 7 veckor tror jag, 8 veckor per omgång. Så att det var ju under 3 år man fick en gedigen utbildning.
Okay.
Det var väldigt bra upplägg faktiskt. Och där fick man också lära sig väldigt mycket om olika delar. Dels nya lagar, skattebrottslag och även då bokföring. Men även förhörsteknik. Så att det var en bra utbildning.
Spännande. Hur länge blev du kvar där då på ekoroten?
Jag blev kvar i 5 år. Och det var också slumpen som gjorde att jag ändrade bana då. Jag ser nog lite med perspektiv att jag nog haft 5-årscyklar hela tiden. Att det tar ju efter 2 år då är man liksom, börjar man få hum om saker och ting. 3 år då man faktiskt riktigt bra, 4 år då är man kunnig, väldigt kunnig på området och så sen så förvaltar jag det där något år, men sen vill jag ha nya utmaningar. Men
just det.
Vad som hände med just på ekobrott, det var ju det att bokföringen börjar ju bli digital och vi hade ju inga som kunde utreda, det fanns inga som kunde hantera det digitala mediet.
Ja, det var så.
Ja, man gick ju ut 99, det fanns ju en grupp på NOA eller Rikskrim som det hette då, men den räckte ju inte till och då gick man ut och gjorde en översyn, så att jag tror att vi var 90 stycken, det var ju liksom de första pionjärerna som fick en IT-brottsutredningsutbildning.
Okej. Okay.
Och den var nästan 3 månader tror jag. Och då hoppade jag på det. Jag var inte alls särskilt intresserad av datorer innan. Men det var enbart för att återigen var det slumpen som tog mig. Att jag tänkte att ja, men det går ju inte att ha en ekoutredning om vi inte har IT-kunskap.
Nej.
Just för bokföringen.
Hur var det då att kasta sig in i...
Då hamnade jag in på IT-brott, IT-utredare, IT-forensiker. Det var ju allt i ett. Så fort det var en dator inblandad, då blev man ju själv inblandad. Och på den tiden var en dator inblandad så var man ju... Då var det IT-utredaren som skulle ha det här. Mm. Men det var ju traditionella brott i andra kläder helt enkelt.
Okay.
Men det var ju under tiden så var det ju mer IT-forensiker. Ta ut datan ur hårddiskarna, säkra datan och analysera. Och sen kom ju mobiltelefonerna också i rask följd.
Så egentligen var du ganska novis då på datorer?
Ja, skulle jag vilja säga. Men... Och det var hårt jobb. Man satt ju mycket... fritid. Man gick igenom de här utbildningarna, man läste mycket för att förkovra sig helt enkelt.
Okej. Jag är inte jätteförvånad när jag hör att det inte polismyndigheten hade hängt med där. När det plötsligt kommer på, oj, det finns ju folk som jobbar med datorer och har bokföring digitalt. Är det inte märkligt att en sån stor myndighet ändå, eller kanske just därför det är kanske just därför man tappar för att man är så stor, men att man inte förstår tidigare att hänga på sådana här saker, teknik?
Ja, eller också tänkte de eller gjorde så att vi har den här specialistenheten då på Rikskrim som omhändertar det här. Men helt plötsligt så går det så snabbt och man upptäcker så fort att här behöver vi göra en nationell satsning. Och det var ju faktiskt det man gjorde 99. Sen hade den säkert kunnat komma några år tidigare om man är förutseende. Men jag vet inte när de här persondatorerna slog igenom, var det där vid 95?
Ja, någonstans där var det nog. Jag kommer ihåg, vi fick ju
Ja, alltså.
köpa via myndigheten så här persondatorer då,
Ja.
jag kommer inte ihåg vad det hette. Ja, det var nog där omkring.
Så att det hade väl kunnat vara några år tidigare, säkerligen. Eller med största sannolikhet. Men sen är det ju så att det är alltid resurser och man vet hur det går till. Man ska äska och man ska förklara och man ska motivera. Och det tar ju lite tid, det är en process
Ja,
att få igenom saker
sen,
och ting.
sen är det ju inte alltid helt lätt att sia i framtiden. Vi hade väl en minister vid tillfället som sa att internet, det där är bara en fluga.
Absolut, och det är ju det här med politiska beslut och man ser ju än idag att det är ju ett bekymmer att få budgeten att räcka till för att det finns ju en planering men sen blir det ju väldigt händelsestyrt utifrån vad som händer i omvärlden som gör det att pengarna flyttas om och planen kanske inte kan genomföras.
Nej, just det. Jag tänker, de här, du måste ju ha fått inblick, jag menar när man öppnar upp folks hårddiskar och ska leta efter bevis för brott och sådär. Vad var det för ärende där som du fick vara med om när du
Ja, men det
började
var
så?
ju allting egentligen, utan det var ju, det kunde vara rånplaner, det kunde vara, man skrev ju ganska öppet från början, sexuella övergreppsbilder på barn, det var narkotikaförsäljning, det var väldigt blandat. Däremot så, och det fanns ju en styrka i den här bevisningen, för dels var det upp man kunde liksom bevisa uppsåtet och syftet och man kunde också plocka ut bilder som de hade tagit själva och så vidare. Så att det fanns en väldig avans att komma åt informationen som fanns då. Och med tiden vart ju här, det vart ju kryptering och så vidare, men det fanns ju sätt att hitta igen lösenord. Man fick tänka lite annorlunda när man sökte, man tittade mer vad de hade gjort sist. Varför öppnades de här dokumenten? Och det fanns olika sätt att gömma information som för ögat och visuellt man öppnar ett dokument och ser några bilder eller ser någon svart text. Men då kunde det ju gömmas white on white, att man skrev med vit text och då kunde man ju hitta igen. Så att det fanns sätt att tänka som gjorde att man kunde hitta väldigt mycket bra information.
Men du berättar också att då på den tiden så var det lite mer öppet, alltså i början, man började senare att kryptera och så.
Ja, alltså det fanns ju varianter på det här också, men det fanns sätt att komma åt bevisning. Och så är det väl än idag fortfarande, skulle jag tro. Man kunde inte stirra sig blind bara på den elektroniska, följa det elektroniskt, utan det var egentligen ett rent analysarbete och tänka sig in i personen som hade haft datorn.
Hur länge höll du på med det här då?
Ja, jag höll ju på med det här ganska länge. Jag körde ju igång 2000 till 2006 egentligen. Och det var ju många olika ärenden som dök upp där. Arbetsbelastningen var ju otroligt hög under den här tiden. Så att det var ju ett väldigt stressmoment. Men sen vi var två stycken då. Men det fanns inte riktig förståelse för att man skulle bygga ut den här verksamheten ännu mer för att det skulle behövas för framtiden. Men då tog ju slumpen mig igen in, så att då hamnade jag ju på Europol, Europeiska poliskontoret då, i Haag.
Hur hamnar man där av slump?
Nej, men det egentligen, det var ju en resa. Man hade ju haft, jag fick ju några ärenden som gjorde att jag fick faktiskt ett bra resultat, utredningsresultat och några ja, gripande och domar som gjorde att helt enkelt, jag tror att återigen, jag blev uppmärksammad och i samband med det här så fanns det ju då en utbildning i Europol hade startat upp en utbildning som var kopplat egentligen till cybercrime men gick under hatten då att förhindra sexuella övergrepp mot barn. Och då hade jag en kompis som jobbade med samma sak då på Rikskrim som heter Anders. Så han sa att jag sökte den här utbildningen. Så att den första utbildningen var i Holland 2000. Och då var jag med i den och då fick jag frågan 2001 om jag ville göra en föreläsning på nästa utbildning som skulle vara i Belgien.
Okej.
Okay. Och då var det två danska killar här. De hette Lars båda två. Och en irländare som hette Mick. Och hur den var, vi satt och faktiskt sa, liksom, jag kommer ihåg så väl, vi gjorde upp planerna på baksidan av en öl. Alltså en sån här
underlägg
på en, där satt vi och skissade så här skulle vi kunna göra det, det skulle bli så mycket bättre. Och våran tanke var ju redan då att vi har en, för här, det här var föreläsningar efter föreläsningar och det var ju betongkepsar med massa PowerPoint presentationer med text. Och vi sa att ja, men vi går in och så tar vi ett ämne och så har vi en teoretisk föreläsning och direkt går vi in i klassrum och så har vi hands-on utbildning. Och så delar vi upp, så hade vi gjort ett, vi gör ett test från början där vi ser vilken nivå man ligger på och så har vi fyra olika grupper, så tar vi fyra olika klassrum eller fem vart det då. Och det här så lyckas vi sälja in, så 2002 då fick vi möjligheten att köra det här upplägget i en ort som heter Selm. För då hade vi flyttat oss till Tyskland. Och det har varit en dundersuccé. Och verkligen. Och det här var en 9 dagars utbildning. Och vi gjorde inte något uppehåll över helgen. Utan vi körde på.
Wow.
Och det har varit dundersuccé. Så det där körde vi. Och från varje år det har varit större och större. Så att ja, vi hade deltagare, poliser från Australien, från Nya Zeeland, från FBI, från forna Östeuropa. Alla ville gå på den här. Det var otroligt succé. Och den lever faktiskt än idag.
Ja, oh, vad intressant.
Ja.
Varför tror du att det blev en sån oerhörd succé? Var det just för att ni gick från det här lite tråkiga inmatning via liksom overhead, höll jag på att säga, men PowerPoint till lite mer hands-on?
Ja, dels det och dels ja, nu vart ju det här en del i den roll jag fick på Europol att vara project manager för den här. Men det var hela tiden att vi såg ju till att vi rekryterade ju sådana som hade visat framfötterna på utbildningen så som instruktörer då. Och det var ju inte bara kunskap utan sett hur man hanterar andra människor och hur man pedagogisk man var och ja, som person också. Men var ju hela tiden, de som hade utbildningarna var ju hela tiden sådana som var hands-on själv.
Okay. Som
vad de pratade om. Och jag tror det var framgångsfaktorn för att det här, det hela tiden gick ju ut på att sprida kunskap, göra det bättre. Så egentligen var det en internetspaningsutbildning, men det var ju verktygen, IT-verktygen man använde för att kunna hitta bevisningen som sen i sin tur då resulterade i att vi hade speciella sessioner då vi helt enkelt gick in och tittade mer på övergreppsbilder på barn. Men det var egentligen bara 2 dagar av de här 9.
Mm.
Men fick otroligt bra resultat av det där.
Spännande. Men sen blir du project manager. Är det rätt titel eller?
Ja, alltså det var ju så. För att på slutet, jag tror att det var... Vi var ju 8 instruktörer nästan. 6, 7, 8. Vi skiftade ju lite grann. Och det var ju uppåt 80 deltagare. Och dessutom fanns det ju några som skötte om servrar och så vidare. Så det var ju en väldigt stor utbildningsinsats.
Mm.
Som ja, jag då ledde. Och det var ju ungefär en 10-årsperiod det här.
Ja. Men var du delaktig också, inte bara utbildning utan också i aktuella fall så att säga?
Ja, om du pratar Europol nu eller
pratar... Ja, jag pratar Europol nu. Eller var det bara utbildning? Bara,
ja, men då, alltså rollen på Europol, för jag jobbade ju inte som sambandsman då, utan jag jobbade för själva organisationen Europol. Den heter Crime Against Persons.
Mm.
Och den var ju uppdelad i människohandel på ena sidan och child abuse på den andra. Och mycket gick ju ut på att få medlemsländer att prata med varann. Och rollen man hade var ju mycket att samordna insatser.
Mm.
Det behövdes ju att ett medlemsland tog lead tillsammans med ett annat. Och det behövde 3 medlemsländer tillsammans som ville driva det här.
Mm.
Och var det konkreta ärenden så man kunde vara med, men man fick inte röra någonting. Man var mer som en sorts rådgivare i de fallen. Och så sen var det ju lokala polis som kanske gjorde ingripande. Och givetvis så var det ju nationell samverkan utifrån olika hur varje land hade organiserat sin egen polis då.
Mm, jag fattar. Och det här är ju brottslighet som inte känner av några gränser såklart, utan man byter bilder och fram och tillbaks över landsgränser.
Ja, det är ju möjligheten att dela information, lita på varandra och tillsammans så att säga lägga pusslet. För att det är ju en sak som polisarbetet, det genomsyrar ju polisarbetet hela tiden. Det är ju samarbete. Och just det här att väldigt många personer tillför olika delar som ger en helhetsbild.
Mm.
Det är ju sällan någon enskild person den som är avgörande på något vis.
Just det. Men du hade såna här ärenden här hemma i Sverige? Jobbade du med såna här ärenden, till exempel barnpornografi och sådär?
Jo, nej men alltså så var det ju. Och det var ju... Man kunde säga att här övergreppsbilderna, det var ju ganska snabba ärenden, för att det räckte ju med att man fick ett beslag och så sen så tog man in och så kunde man hitta bilder och så sen så fick de dagsböter. Men det var ju inte det man var ute på, utan man var ute efter att försöka se, kan vi på något vis identifiera något barn här och sen gå vidare.
Mm.
Och det var ju det samarbete med på Europol gick ut på, att försöka hitta de här, var det första steget, vart kan de här bilderna vara producerade, vilket land kanske det här barnet finns i. Det var ju liksom steg ett.
Jag tänker att det är oerhört svårt, alltså ibland kan man ju se en bild och se att till exempel ett dörrhandtag inte, det här dörrhandtaget, jag bara tänker, nu bara prata helt fritt, jag har aldrig jobbat med sådana här ärenden, men Att man kan identifiera på små detaljer att man till exempel inte är i Sverige, på, man kan se det på fönster eller något sånt där. Är det sådana saker man går på, eller hur börjar man luska?
Ja, det är ju sådana detaljer. Försöka styra över att ja, men det här är nog... Man googlar ju väldigt mycket. Man kunde se någon kartong med någon text, någon boktitel, man tittar...
Mm.
Kontakter och så sen så försökte styra, ja men det är inte Sverige, det är inte ett skandinaviskt land. Och kunde man hitta, då kunde man ju skicka de här bilderna. Det här tror vi faktiskt är Australien, eller vi tror att det är USA, eller vi tror att det är... Så att man liksom försökte få bilderna rätt.
Just det.
Mycket handlar ju om att sålla ut gamla bilder som kanske redan var kända. Att att inte lägga krut på dem, utan försöka hitta om det fanns eget producerat material och utgå från det och försöka se, är det här knytning Sverige? För att det fanns ju ett behov i den här kretsen att få nya bilder, så det producerades ju nya bilder hela tiden.
Mm. Jag tänker på, det här är ju bilder som man egentligen inte vill se. Det är ju ofta så kanske polisarbetet att man får ju också så att säga visuella intryck som man inte vill se egentligen, men man är ju så illa tvungen därför det tillhör yrket. Men hur hanterade du att kolla på såna här bilder till exempel?
Ja, nej, men det var ju jättejobbigt från början. Det tog ett bra tag innan man lärde sig, utan det handlar ju om att koncentrera sig på detaljerna. Det var ju, vi byggde upp en referensdatabas och Sverige var ju först med det. Men sen så spreds ju det här via en som också heter Anders, en annan person, via Interpol. Men vad man gjorde, det var ju att försöka sålla bort allt gammalt, vilket underlättade det hela. Då kunde man så att säga lägga det åt sidan och koncentrera sig på vissa andra.
Mm.
Men det var ju egentligen, det som var jobbigast var ju att behöva lyssna på ljudet. Och ibland fick du ju göra det för att försöka höra om det var något speciellt språk eller någonting sånt där. Men sen när man hade gjort det en gång, då stängde man ju bara av ljudet och så fortsatte man på detaljerna. Så att man lärde sig på ett sätt att koncentrera sig på det som var väsentligt.
Just det.
Så att, ja. Men det var en process att komma förbi det där faktiskt.
Det där är ju intressant. Jag nämnde synintryck, men det är ju, vi får ju intryck liksom från våra olika sinnen, och du nämner ju då att ljudet var värre i ditt fall. Ibland kan det ju vara till och med lukter någonting man är på jobb. Ja, vi har alla varit på dödsfall kanske som polis, men det finns ju andra intryck också med luktsinnet som man kan reagera på. Det finns ju oerhört mycket som gör att man reagerar som man reagerar. Men i början då, fick du någon hjälp med det här, om man säger så här, eller bara säger, titta på de här bilderna, försök hitta detaljer och så vidare och så vidare, eller pratar man om det här på den avdelningen så att säga först innan man introducerar någon till det här arbetet?
Ja, men det var ju ingen som förstod riktigt, och det var ju ingen, man hade ju en kamp att till och med visa bilderna i rätten. De vill inte se det här. Ja, men hur ska ni då kunna ta ställning? Åklagare samma sak. Det fanns ju liksom, nej men jag vill inte se. Ja, men hur ska ni då kunna döma? Det var en process där man fick stå på sig och säga att ni måste faktiskt titta på materialet om ni ska kunna bedöma det här.
Okej.
Och det var ju en väldig process det här. Man kunde ju inte exponera det här hur som helst i en rättssal heller, utan man fick dra ut några bilder och visa, och det var låg i ett kuvert som öppnades och så vidare.
Mm.
Så på den tiden, det var nytt för många, och man gjorde ju så, man varvar ju det här att hade man haft någon granskning, ja då gick man in och så tog man något narkotikaärende nästa gång, eller några rånplaner eller något annat som man då plockade fram bevisning, och så sen så gick man tillbaka. Men det var tufft, och det var ju tur att det fanns andra ärenden att kunna inrikta sig på, så att man fick sålla det där lite grann själv faktiskt.
Mm. Jag brukar alltid fråga om ett minne från den polisiära tiden liksom. Har du något sånt minne eller ärende, och då menar jag inte något specifikt brott vi har pratat om här, eller bara någonting som har dykt upp som blev lite extra intressant för dig och sitter kvar i minnet hos dig av någon anledning?
Ja, jag kan, det finns ju många att välja på, men som återigen, som det kan bli just det här att ibland är det så att man gör väldigt bra jobb och så sen så blir det egentligen inte uppmärksammat och du funderar varför, och ibland så får du beröm för någonting som du kanske egentligen tycker att men jag gjorde ju inget märkvärdigt. Och det är som en fotbollsmatch. Du kan ju väldigt mycket bra, men du sköt stolpe ut, och nästa gång match får du en strump rullar och gör en väldigt dålig match, men det är ju avgörande målet.
Just, jag fattar. Ja.
Men i det här fallet så var det mer att det var under en kort tid, väldigt komprimerad tid, som jag bestämde mig för. Nej, men fasen, jag går vidare med ett ärende. Och det var så att jag tror det var måndag morgon så hörde jag att Ångermanlands tidning hade drabbats av en datamask. Helt enkelt ett virus som hade spridit sig in i servrarna på Ångermanlands tidning.
Mm.
Och gjort så att hela servern stängdes ner. Och det var inte bara Ångermanlands tidning, utan det var många stora tidningar som hade drabbats. Och även privatpersoner.
Okej. Okay. Mm.
Och det var måndag. Jag tänkte, ja men fasen, jag åker in på jobbet. Ärendet hade hamnat på Rikskrim. Och det var ju ett lokalt ärende, men det hände ju ingenting. Och så sen kommer vi på tisdagen och så ringer jag upp och frågar. Och jag fick svaren, ja, men det är ju elektroniska spår och det här är ju en mask. Den har ju spridits överallt. Vi kommer aldrig att komma någonstans. Mm. Och då ställde jag frågan om det var okej att jag jobbar vidare med det lokalt då.
Mm.
Och då fick jag go ahead. Och givetvis var det så kanske att Rikskrim var väldigt överbelastad just då. Men hur som helst så började jag liksom fundera, hur ska jag gå tillväga? Och någonstans jag fick liksom kontakt med några antivirusföretag. Och de säger, ja men vi bara tar ju koden och tittar på den liksom. Och vi är ju inte där än. Men jag hittade en person som, ja, man får ju försöka isolera ut liksom det första utskicket. Så att min inriktning var då att så fort jag hittade en spridning som var senare än det jag hade ursprungligen, då tittade jag inte vidare på den.
Nej, okej.
Okay. Utan jag gick ju tillbaka för att hitta, ja, det första utskicket. Jag kallar det liksom tiden T. Alltså försöka hitta ursprunget. Mm. Och det gjorde det att jag arbetade mig neråt. Så jag kom till måndag, jag hittade något på söndag, jag hittade något på lördag. Och samtidigt så började jag titta på själva source-koden till den här masken.
Mm.
Det är att allting är ju skrivet, det är ju programmerat i bakgrunden vad som ska visas på bilden.
Okay. Mm.
Och det kan ju vara så att det kan ju finnas information i koden som inte är visuellt det du tittar på skärmen.
Okej, okay. Ja, det vi hade ju ingen aning om.
Ja, jag hittade ju lite ledtrådar där som gjorde det att jag fick något namn som jag kunde gå vidare på och fick några pusselbitar som kunde motivera liksom vad motivet kunde vara. Så att jag samlade in den informationen, jobbade vidare med att försöka få det här ursprungsmejlet. Och jag kommer ihåg att mitt i den här härvan, det var ju ganska intensivt utredningsarbete. Och då var det en händelse att jag var ju fotbollstränare samtidigt och så var det liksom en diskussion i föräldragruppen och mitt i allt det här hade jag stora föräldramöten och det var, man var upprörd och sen tillbaka till jobbet och mina barn var ju på. Ja, så att det var väldigt intensivt. Men sen på torsdag kväll då fick vi en träff på fredagen som gjorde det att vi kunde knyta det till en privatperson.
Jaha.
Och den privatpersonen, då dök ett namn upp som stämde överens med det som fanns i den här source-koden.
Mm.
Och på det viset kunde vi koppla det här till en son helt enkelt. Och han kunde gripas och vi hittade bevisning då vid husrannsakan så vi kunde knyta honom till det här.
Mm.
Och det var ju väldigt stort det här, för det var ju en av de första gångerna i Sverige och jag tror att det var femte i världen, så att jag fick ha en föreläsning för FBI i ett senare led om hur jag gick tillväga. Och
oh, wow.
Jag fick tillbaka att du har hamnat i FBIs Hall of Fame nu. Liksom. Men resultatet var det att det här var ju en grabb, han var missnöjd, han hade problem med offentliga miljöer, han hade problem med att hålla föreläsningar.
Uh-huh.
Det låste sig för han och han fick därför inte fortsätta sin utbildning. Så det här var ju en protest mot liksom systemet och hur det var uppbyggt. Så att man kände egentligen ingen glädje över att ha genomfört den här stora, alltså egentligen en väldigt lyckad insats för att hitta en virusmaskspridare, utan det var ju mer det här att man tyckte att, ja, man tyckte egentligen synd om den som hade skapat det här.
Sen
hade den personen i sin tur orsakat väldigt stor skada för många företag helt enkelt.
Vet du vad det blev för straff på det där?
Ja, det tog tid. Jag tror att jag fick åka och vittna på det här. Och då var jag på Europol, så jag fick göra en resa hem till Sverige för att ha det här vittnesmålet. Så det var säkert 5 år efter. Så att jag tror att det var ett villkorlig dom.
Ah, okay.
Mm. Men att personen dömdes ju för det. Och det fanns ju inget straffvärde att få någon fängelsestraff för den här personen. Utan...
Okej. Okay. Ja, men FBI's Hall of Fame, det är inte fel.
Ja, det var lite lustigt.
Men du som har varit på Europol då ganska länge och träffat poliser. Du nämnde ju här Nick och Lars och Lars och sådär, de olika... poliserna från andra länder. Hur märker du någon skillnad mellan dig som svensk polis och de här poliserna från andra länder? Eller är ni ungefär samma skrot och korn?
Vi är samma skrot och korn. Det skulle jag vilja säga. I vissa länder märker man, och framförallt är det ju relaterat kanske till Storbritannien och USA, att man ser en möjlighet att göra en personlig karriär på enskilda ärenden. Man profilerar sig själv.
Just det.
Man kanske kliver över andra, inte lyfter andras insats på samma sätt som man gör. Man tänker nog mer kollektivt kanske i norra Europa och så vidare.
Mm.
I vissa länder är ju CV väldigt viktigt. Inte vad man kan, utan vad man kan visa att man har gjort eller gått för utbildningar och så. Jag skulle säga norra Europa, Skandinavien är ju väldigt lika på så vis att det är vad du kan, vad du faktiskt presterar som är viktigt här.
Mm.
Och just den här, man är inte orolig för att säga vad man tycker, det spelar ingen roll hur hierarkin ser ut och ledningen ser ut. Man är ganska tydlig och det är ju väldigt ovanligt de andra länderna då man säger inte mot chefen, man håller tyst och man genomför order bara.
Just det. Ja, men kanske kommer längre där ändå.
Ja, absolut. Absolut. Och det där märkte man ju också lite grann när man kom in i en miljö som Europol. Där det var ju chefer från olika länder. Att vissa chefer, när man sa, nej men det där tror jag inte alls på. Det är liksom, vem är du som pratar... chain of command,
vad
säger du? Men jag tror generellt så är det ganska lika, för viljan är ju att hjälpa, ställa till rätta helt enkelt och helt enkelt komma framåt, och framförallt det här att hjälpa och rädda människor. Så att jag tror att det finns ett genomgående kall egentligen som är ganska lika.
Man blir ju lite mörkrädd när man hör talas om de här brotten som inte ens åklagare och rätten vill se bild på och sådär. Och det kan man ju ha såklart en viss mänsklig förståelse för. Men man är ju också lite rädd för nu när man, jag har haft gäster som har jobbat med också. Det känns nästan som att det är en brunn utan botten kring de här brotten. Det är svårt att utreda och det finns många förövare som är kluriga rent tekniskt och sådär. Hur kände du kring det där att det liksom, det är inte bara gripa en person som har spridit lite bilder utan det fortsätter liksom?
Ja, men alltså jag tror att det gäller ju att konsekvent helt enkelt bekämpa.
Mm.
Det är ju samma sak om man tänker sig korruption. Korruption är ju det som är, det är förödande för ett demokratiskt land. Mm. Det är någonting som man, spelar ingen roll om det orsaken är ekonomisk vinning eller vänskapskorruption eller blodsband eller någonting. Det är någonting som man hela tiden måste bekämpa för att bevara det demokratiska samhället. Och samma sak är det att alla personer, det man är mitt i och jobbar med, så upplever man ju som att det här är det viktigaste som finns.
Mm.
Sen kommer man upp i en roll, i en chefsroll, där man ska få ihop en helhet. Och man ser att ja, det är det säkert. Men det finns andra saker som också är viktiga.
Mm.
Så det gäller att bevara den här helheten, men ändå behålla liksom, ja, kunna ha förmågan att hela tiden finnas på olika områden också.
Mm. Mm.
Så, och när det gäller det här området egentligen, jag vet inte om jag besvarar frågan, det är ju så att jag tror samhället går framåt. Man är säkert mer, man har säkert förändrat nu också domstolar och så vidare, att man tittar på materialet och man bedömer det som finns på ett helt annat sätt.
Just det. Mm.
Så att det är en process och det går framåt hela tiden, och det gäller ju att liksom helt enkelt bara försöka få den här processen att flyta på.
Så du, men du kände ändå så att det går framåt, för det är ju jobbigare när man känner att det går bakåt, alltså det blir så.
Jag vet inte, ska jag säga idag.
Nej.
För jag ämnar ju det här egentligen, det är ju 10 år sedan minst. Mm. Så, men grundproblemet är ju alltså det är liknande grundproblem, att det sker nya sexuella övergrepp hela tiden och det produceras nytt material.
Mm, mm.
Det är frågan som finns där.
Mm.
Däremot så tror jag att det finns ju väldigt duktiga enheter nu som jobbar enbart med det här, som är uppbyggt. Så att jag tror att det omhändertas mycket mer professionellt idag än vad det kanske gjordes från början.
Mm.
Men sen det är tillräckligt, det vet jag inte. Det kan jag inte uttala mig om faktiskt.
Vi får hålla tummarna för att det går framåt. Men jag gör ett litet tidshopp här och frågar dig, Torbjörn, vad du gör idag?
Ja, nu har jag ju slutat. Jag slutade på polisen efter 33 år.
Mm.
Och det var egentligen ingenting jag heller sökte, utan det var det att omorganisationen gjorde det. Jag var ju chef för underrättelseverksamheten i Västernorrlands län, och så sen blev det en omorganisation, så jag hamnade då som chef för underrättelseanalys uppe i Region Nord. Men jag fick ju stationeringsort i Umeå.
Mm-hmm.
Och helt enkelt så kände jag väl att det hade varit slitsamt att ha dubbelt boende och resa. Men samtidigt så hade jag hade ju halkat in på, det var så här att när jag var chef på Västernorrland och hade kommit hem från Europol, det var ju väldigt noggrant på Europol och professionellt på alla vis, och vi hade ju fått en ny brottsdatalag i Sverige. Och när jag kom hem och började läsa in mig på den där, så upptäckte jag att det var ingen som brydde sig i det här.
Nej.
Men det framgick ju ganska tydligt vilka lagar vi skulle följa. Så att jag började rensa ut vårat underrättelseregister som vi hade i Västernorrlands län.
Mm.
Och hade väl ganska mycket motstånd mot att vi skulle göra det, men sen skedde ju det här med rovregistret, vilket gjorde högst aktuellt. Och det gjorde det att vi hade kommit ganska långt i Västernorrland när det här inträffade, och hade en plan för hur vi skulle göra. Så att jag genomförde det där också på Region Nord utifrån de olika polisområdena då som fanns i Region Nord.
Förlåt att jag avbryter, men romregistret var ju helt enkelt att man förde register över romer, och det var inte tillåtet då enligt den här
databrottslagen. Det var inte så enkelt. Det är ju lite massmedialt, men man hade helt enkelt samlat information, och det var två familjer som låg i fejd med varandra.
Mm.
Och vad som var problemet var det att man hade gått över till en ny server där man placerade underrättelsematerial i Skåne.
Okay.
Men Windows, Microsoft Windows gör det att man tillåter begränsning i två nivåer. Och strukturen var det att det hette underrättelse och sen hette det Skåne. Så att de underliggande nivåerna kunde inte behörighetsgränsa. Så att när man satt och jobbade med det här materialet i en egen mapp i en ort, så trodde man ju att det var bara begränsat till de här antal personerna som kanske jobbade där, om vi ser 8 stycken.
Mm, mm, mm.
Det var inte så när man, utan det var så att ganska många, rejält många, hade möjlighet att gå in i den här enskilda mappen.
Så det är, jag måste bara...
Det är allvarligt, för att det var ju alldeles för många som hade behörighet i.
Mm.
Sen fanns ju andra omständigheter. Jag ska inte gå in på det, för det är inte mitt, jag ska inte tala om det här. Men det var omständigheter som gjorde att det vart galet, helt enkelt.
Mm.
Och det fick ju följder också, men vad det innebar i det här läget var ju det att jag fick ett nationellt uppdrag att även då se till att all underrättelseverksamhet i hela Sverige rensade ut och fick ordning på sin information.
Mm.
Så jag fick ju ett nationellt projekt faktiskt att göra det här.
Okej.
Okay. Och i den vevan så var det ju, alltså det var ju att förklara och resa runt och försöka få förståelse för varför vi behöver göra det här, men också ett nytt sätt att hantera information istället för PDF-dokument som det var väldigt blandade brott som kunde stå. Så delade vi upp det här liksom utifrån elektronisk information som kunde styras rätt, helt enkelt.
Okay.
Så det var ett projekt, och jag hade mycket samarbete då med dataskyddsombudet då på polisen, och även en chefsjurist som var väldigt duktig. Så vi arbetade igenom det här på ett väldigt bra sätt och fick igenom det här. Och det gjorde det att när jag såg att Bolagsverket sökte ett dataskyddsombud, så tänkte jag, nej, men jag söker den här tjänsten.
Mm.
Och då fick jag den. Och då fick jag den som en 50% tjänst som dataskyddsombud då för Bolagsverket, men även 50% när det gäller som strateg. Så att just nu jobbar jag väldigt mycket med digitalisering av företagsinformation på nordisk nivå, som vi ska kunna få ett bättre flöde av den här informationen, att med lagstöd och med teknisk hjälp kunna vara läsbar i hela Norden då.
Okej, så du har, nu vet jag inte om vi pratar om slumpen längre, men det här med att du inte längre är polis då, det är ju, är det slumpen eller är det någonting annat?
Jag skulle vilja säga att det var slumpen där också.
Okej. Ja.
Många polis kanske lämnar och blir säkerhetsansvarig på olika sätt, men för mig, jag var liksom på något vis klar med polisjobbet då, därför att det var ju så med nya omorganisationen. Det var väldigt långt ifrån beslutsfattare, även om du satt när du satt på en region.
Mm,
jag hade inte samma möjlighet att påverka, och då var ju NOA en möjlighet då. Men det var samma sak där, att skulle jag jobba för NOA då 2017-18 var det väl aktuellt, så var det fortfarande det att stationeringsorten skulle vara Stockholm. Jag hade varit ju boende igen.
Ja, jag fattar.
Jag var inte intresserad av det.
Men vad skulle du säga har varit bäst med din tid som polis? Vad har det varit bäst med yrket, så att säga? För du stod ju ändå på den där bussen och såg den där affischen och hade egentligen ingen aning riktigt om vad polisyrket innebär och vad det skulle ta dig. Men om du tittar tillbaka på dina 33 år, vad har du uppskattat mest?
Ja, jag har aldrig känt att jag inte vill gå på jobbet. Jag har alltid gått dit med glädje.
Mm.
Och det var, jag måste säga, det är ju humorn. Alltså, man hade mycket roligt. Allt från att man var ordningspolis och innebandyturneringar och snacket man hade. Det var ju alltid humor. Och det var ju det som gör att man liksom helt enkelt tyckte det var så kul. Det var ju alla kollegor, alla kompisar helt enkelt.
Mm. Ja, roligt att höra.
Framförallt det, och så möjligheten till att du kan ju välja otroligt många inriktningar inom polisen.
Mm.
Det är ju så en del kan vara intresserad av trafik, en del kan vara intresserad av hundar, du har utredning, du har IT, det finns väldigt olika vägar att ta som gör det att du kan hitta det du är intresserad av.
Just det. Det finns många yrken i yrket, ja.
Ja, men man får ju gå tillbaka det här. Det gäller ju att som person vara driven, vara intresserad, vara beredd att lägga ner lite extra arbete och göra ett bra jobb helt enkelt. Det finns ju, det går ju inte att ta genvägar och lättaste vägen.
Nej.
Utan det är som annat, att du måste lägga ner lite extra själv.
Mm. Jag tänkte jag skulle gå tillbaks lite till början av avsnittet när du berättade om att en av anledningarna som du kanske sökte till polisen var att du hade läst lite Sjöwall Wahlöö, som är ju deckare kan man säga, kriminalroman. Men vi brukar ju alltid runda av med att kolla vad gästen tycker om polisfilmer. Är det någonting du förkovrar dig med?
Ja, alltså jag har ju jättesvårt att se. Ja, men alltså de här gruppförhören, man går in någonstans och ställer man någon fråga och så står folk runt omkring som kanske i sin tur kan vara misstänkta. Man går till in, ha ett förhör, få lite detaljer, kontrollera dem med de andra och så vidare. Det är ju det här, inga anteckningar förs. Det är, man har blåljus och sirene ända in på så de hinner höra. Jag har väldigt svårt att se. Jag har enklare att se kanske utländska politikerier där man inte är så väl bevandrad vad just gäller deras lagstiftning.
Mm.
Men man har lättare att avskärma och se utländska poliserier än svenska.
Ja, man kan ha viss förståelse för det. Jag har precis sett en, jag vet inte om du har något som du kan rekommendera, annars kan jag rekommendera en serie.
Ja, men jag tycker den här Line of Duty var bra.
Ja. Vad gick den då?
Det är en brittisk serie och det handlar om just utredare mot korruption.
Ja, okej.
Okay. Och det är en välgjord serie tycker jag. Nej, men alltså den tycker jag är bra. Sen finns det ju andra också, men det är ju mer sån här avslappnad som Commissary Morse, men det är ju samma sak där. Där är ju gruppintervjuer också och så vidare. Men då kan se underhållning på ett helt annat sätt.
Ja. Jag har precis avslutat en serie som jag har tittat på Netflix, som ju inte heller, den svävar iväg såklart som alla de här gör, men det är en italiensk serie som heter Suburra. Suburra. Jag tror det finns en långfilm i botten, men de har gjort en tv-serie. Det handlar om maffian. Så det kanske inte så mycket polisarbete, men en bra serie. Jag försökte bättra på min italienska, men jag inser att det är nog för redan kört. Men den kan jag rekommendera, Suburra.
Ja, nej, jag har inte sett den.
Nej.
får kika upp den.
Alltså, jag får göra det. Stort tack Torbjörn. Vi ska prata vidare lite i ett Patreon-avsnitt. Men stort tack för att vi fick höra din, en bit av din resa. Och vi kanske ska gå in i Patreon-avsnittet och se de här missade åren lite grann. Och höra vad du gjorde på ordningen med mera. Men tack så länge.
Ja, tackar.
Tack. Snutsnack är över för den här veckan. Men såklart, som jag alltid brukar påpeka, så kommer det ett nytt avsnitt i nästa vecka. Hoppas att du lyssnar även då. Följ oss på sociala medier eller så blir det Patreon och ta del av bonusmaterial på patreon.com/snutsnack. Ha det fint. Hej då.
Alla sjunger på svenska. Snygga på.